Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen. Då säger vi välkomna till avsnitt 169 av podden Ålands Handel och det gör vi med ett meddelande från vår samarbetspartner AJ Produkter i Mariehamn. Om du är sugen på en ny kontorstol eller kanske ett bättre skrivbord, då tar du kontakt. AJ Produkter har allt för kontoret och för lagret och för industrin. Du surfar in på ajprodukter.se. Du hittar det du behöver, du skriver ner det och sen mailar du din beställning till info@balticprodukter.ax. Allt levereras fraktfritt till Åland och det bästa av allt, du skriver i mejlet att du har hört reklamen i podden Ålands Handel så får du 5% på hela din beställning. AJ Produkter jobbar för bättre arbetsmiljöer och det här är kanske inte så lätt att komma ihåg, så vi lägger in allt det här i avsnittsbeskrivningen på Spotify. Där kan du hitta informationen och även mailadressen och instruktionerna kring AJ-produkter. Då ska vi komma till sak. Om man hör några barn i bakgrunden så är det Fredriks. Jag ska börja med då kanske säga hej Fredrik, hur är läget?
Hej, det är bra här i snöstormen.
Du sitter ute i Finström och dina barn ska snart få mat.
Jag sitter inne i Finström.
Tack inne i Finström.
Hur det ser ut utanför fönstret här.
Är man i Finström så är man automatiskt ute. Så det har vi redan bestämt. Eller?
Okej,
med oss i studion idag har vi... det här är kanske svårt att tro med tanke på att man själv inte har blivit ett enda år äldre. Men den här våren så firar faktiskt Indigo 20 år. Visst är det knäppt, Fredrik? Och därför har vi bjudit in Stig Grönlund till poddstudion idag. Hej Stig och välkommen till oss.
Hej, tack så mycket.
Ja, hur är läget idag?
Det är bra. Det är lite nervöst.
Är du?
Ja, det är första gången jag är med i en podd faktiskt.
Okej, ja, men det här kommer gå fint. Vi två är vana så att du kan bara luta dig tillbaka och rulla med.
Härligt.
Ja. Hörde du, hur mår Indigo idag, skulle du säga?
Jag tycker det är en pigg och frisk 20-åring som vi har att göra med.
20-åringar brukar väl vara liksom på topp så där prestationsmässigt?
Ja, det eller? Är ju så. Ja. Och det tycker jag vi är faktiskt.
Mm. Om du skulle, vi säger så här, någon kommer ifrån yttre rymden eller har bott under en sten på Åland i hela sitt liv och aldrig hört talas om Indigo. Hur skulle du beskriva Indigo för någon som aldrig har hört talas om Indigo?
Oj. Ja, det är ju då en restaurang och bar som ligger mitt i Mariehamn på Åland.
Mm.
Om man nu ska beskriva det från utomstående. Så, vi har väl kanske 5 olika nischer, eller hur man ska kalla det, eller serveringsställen nu för tiden.
Mm.
En restaurang där vi har serverat lunch och à la carte kvällstid. Och en bar på övervåningen där vi också serverar mat, lunch och bistromat kvällstid. Och där det brukar vara lite håll igång efter 12-snåret på helgerna.
Oh, don't we know.
Yes. Mm. Och sen så, och övervåningen är väl lite mer så här, mer vardagsrumskänsla som vi vill ha, att man ska lite avslappnat och försöker vi vara lite kulturella så här ibland.
Mm.
Med musik, utställningar ibland. Senast, nu har vi dragit igång en quiz, eller nu och nu för ett år sedan kanske, men lite så här, lite, vi försöker vara lite kulturella.
Tack, den där quizen är liksom en stötesten för mig.
Och sen har vi då på en innergård så har vi en väldigt stor uteplats. Som jag nästan vågar säga att det är väldigt populär sommartid.
Det tror jag.
Ja,
kan vi konstatera det, Fredrik?
Jag går inte ut så ofta, men vi
Indigos
tror det.
Indigos uteservering.
En viss tveksamhet.
Utigo, som vi kallar den.
Utigo, jo men den är ju poppis.
Ja, ja det är, men det kanske, ja. Hur som, lite skrytigt där. Men, den, och där serverar vi också mat och dryck och så är det även barhäng kvällstid där. Och sen vårt senaste tillskott är väl Calypso Bar som ligger nästgårds, eller huset bredvid.
Typ världens bästa bar om man frågar mig.
Ja, det var ju snällt sagt tycker jag.
Jag tror aldrig jag haft så roligt som jag haft på Calypso. Det är faktiskt tyvärr märkligt nog så.
Ja,
så eller det är tyvärr ska jag inte säga, det är väl härligt.
Tyvärr då.
Men du, kanske. Om vi skulle säga att Indigo hade en personlighet, vad har den för personlighet skulle du säga?
Så han är inte med det femte att vi också har lite separerade. Men
ja,
okej.
Det har du, just det. Den är också ganska ny.
Ja,
ovanför Calypso.
Där har vi en separé som vi kallar Stark Salong, som vi inte har marknadsfört så mycket ännu. Men, där man också, men också har vi en liten vinseparé, en våning upp.
Just det.
Som vi har byggt om ganska nyligen. Där.
Det har vi.
Ja, och där försöker vi då jobba lite mer med provningar och mera privata tillställningar. Man kan ha som det heter då, separata middagar. Och senast hade vi en pappakonjak där på juldagen och sådär. Så lite sånt. Så det är väl ungefär så här de fem olika.
Mm. Är det då också fem olika personligheter på de här koncepten så att säga? Skulle du säga att den ena är en latchelajban-typ och den andra är liksom en stillsammare figur?
Definitivt. Alltså det är ju så att indigo betyder så mycket. Eller betyder så mycket för olika personer. Alltså vissa är ju bara där på lunchtid. Då har ju ingen aning om att det är hålligång på kvällarna där. Mm. Medan för många, som mina barn då som är 18 och 20, så är det väl egentligen bara ett hålligångställe nu för tiden.
De har inte börjat gå dit på lunch ännu?
Inte så ofta, nej.
Nej, okay.
Jag tvingade dit dem så mycket på lunch när de var små, eftersom jag oftast var på jobb.
Men du, det är 20 år sedan du och jag träffades då. Då jobbade jag på Ålandstidningen och du höll på och skulle öppna krog. Och jag gjorde en intervju med dig. Kommer du ihåg vad du sa då till mig? Någonting?
Ja, det vet jag inte. Jag hade väl stora visioner och ambitioner och
det ska man ju ha.
Planer.
Ja. Men kan du berätta lite grann om din bakgrund innan du bestämde dig för att det skulle bli Åland och Indigo? Vad gjorde du före det? Du var ju på typ Stockholms coolaste ställen. Det var Hannas och det var Bonjock och de här riktigt fräsiga.
Ja, det stämmer. Ska jag dra hela bakgrundshistorien?
Nja, men liksom, hur hamnade du kanske in i krogsvängen överhuvudtaget? Varför blev det som blev din grej och så vidare?
Ja, men här, det är ju från början. Så jag är ju jättegammal, jag är född 68. Och när jag, efter högstadiet så gick jag en kockutbildning. Sjömansskolan 3 år. Och sen min kockkarriär blev väldigt kort. För jag tyckte det var roligare att servera alkohol. Så jag sökte till barmästarlinjen på Ålands Hotell och Restaurangskola. Som då var som en högskola. Och efter det blev det Göteborg 2 år. Flyttade dit med några kompisar och sen hem till Åland och var här i 3 år och gjorde allt möjligt, jobba på Knorring och på Park och alla möjliga ställen här på Åland. Och studerade upp i Vasa ett år och sådär. Men sen blev det Stockholm för att jag hade ambitioner att flytta till Oslo för jag hade ett jobb klart där.
Mm.
Men då träffade jag min nuvarande exfru då.
Ja.
Så då blev det lite närmare, hon studerade i Åbo, så då blev det Stockholm. För min del.
Så du, krog egentligen har varit din grej hela livet så att säga?
Ja, och i Stockholm blev det 10 år och jobbade bara på 2 ställen. Först på Hannas krog på Söder, som var väldigt hippt och inne och väldigt trevligt att jobba på.
Det var där alla var, kan man säga, på 90-talet, eller?
Ja, det kan man nog säga. Jag ser allt från Hans Majestät Konungen till David Hasselhoff till Lene Kärre och alla.
Så Oasis.
Ja, Blur spelar Kärre och så vidare. Och sen blev det Bonjock då, som var en så kallad fine dining med lite mera högre mat- och vinambitioner, som Mattias Dahlgren öppnade. Och så vann han ju Bocuse d'Or också, samtidigt som vi öppnade.
Mm. Så det var extremt populärt där?
Ja, för det låg på 2 ställen. Först låg det på Kungsholmen, då hade vi bara 38 platser. Sen flyttade vi till lite större ställen närmare stan. Men då i början så, när han vann Bocuse så blev väl kanske världens mest hypade kock just då.
Mm.
Så var vi fullbokade typ 1 år framöver.
Mm.
Och det blev en rivstart.
Ändå lyckades jag vara där och käka.
Ja, det var fint. Bra gjort.
har du varit på någon av Fredrik på Stigs krogar i Stockholm?
Nej.
Hann du med dig?
Jag har aldrig bott i Stockholm.
Men man kan väl inte vara i Stockholm fast man inte bor där, Fredrik?
Jo, men man går i
Sanna. Nu talar du som en sann finströmmare.
Nej, aldrig faktiskt.
Nej. Okej.
Okay.
Men du har varit på Indigo i alla fall, kan vi konstatera.
Varit på Indigo.
Någon gång.
Ja,
du, Stig, vad var det barn eller kärlek och liv som fick dig att sen liksom riva upp de här pålarna du hade slagit ner i Stockholm och flytta hem till Åland då?
Ja, det kan man väl säga. Vi fick ju vårt första barn då, Victor, föddes i Stockholm. Och då hade vi nog ambitioner att bo kvar i Stockholm och bli. Jag trivdes väldigt bra. Men det var lite så här slumpen, kan man väl säga. För det var ju faktiskt så att jag vet inte riktigt hur alla turer har gått med det där stenhuset, eller tegelhuset där Indigo ligger. Mm. Men vid något tillfälle så tog Gert Schwiberg över det. Så Gert och min nuvarande kollega Dennis Jansson faktiskt så var uppvaktare med mig i Stockholm och ville att jag skulle flytta hem och öppna krog med dem där.
Det var typ headhunting alltså?
Ja, det var det. Men då sa jag nej. Definitivt till slut att nej, för de hade så mycket annat för sig. De höll på med rock-off och sådana saker. Så det var jag var inte så intresserad då, men ja, så då tackade jag nej. Men sen så på någon nyårsmiddag tror jag att Hjärta hängt med Uffe Danielsson och övertalade Uffe att öppna krog där. Så headhuntade väl Uffe mig, kan man väl säga. Eller han tjatade på mig tills jag tackade ja och introducerade mig till Björn Ekström då, som blev min kollega sen.
Mm.
Vad var det i det där stenhuset för Indigo öppna? Jag minns inte det.
Josef Keramik.
Ja.
Vi hade alltihopa.
Jo, det var stort. Café och butik och keramikverkstad. Visst, eller var det före er?
Ja, så var det nog. För det var, han hade keramiken där och så hade Josefs glasblåseriet i det andra huset, där Kalypso.
Ja.
Så han hade glasblåseri och keramik.
Och sen var det ju ett café, i alla fall periodvis var det det där uppe, vill jag minnas. Satt man efter skolan och drällde.
Ja, som Jussi då drev. Men sen så var det tomt i flera år. För på jag vet inte riktigt hur, för det var flera involverade, men vid något tillfälle så köpte Gert Schwiber det där.
Mm.
Och så inredde han det som en restaurang, men han fick ingen hyresgäst. Så det stod ju tomt väldigt många år.
Tills de lurar hem dig.
Ja, typ så.
Och vilken tur för oss, får man säga.
Hör du, beror på vem man frågar.
Ja, första dagen ni hade öppet, kommer du ihåg något? Eller var det bara ett blur?
Ja, det var nog det sist nämnda. Alltså det var otroliga stresspåslag och jag minns inte så mycket.
Vilken dag var det?
Vi öppnade en torsdag. Jag får med att det är 22 april som vi öppnade.
Okej.
Okay. Mm. Jag är lite osäker faktiskt.
19 år och några månader.
Ja.
10 månader. Mm.
Så, nej, men jag minns att man minns att allting inte satt riktigt. Alltså man kommer ju från väl etablerade krogar. Jag jobbar hela mitt liv inom krogbranschen och även var med och startade krogar, Bonjocco till exempel.
Mm.
Och även i Göteborg, en som heter Babar. Men det var lite uppförsbacke. Det var mycket att göra och mycket stress på slag och ingenting funkade, tyckte man först. Men jag kommer ihåg att vi fick dagens ros efter första dagen vi hade öppet. Så det var ju fint.
Det var på något sätt efterlängtat ändå då.
Ja, jag vill ju tro det i alla fall.
Du, hur ska du bedöma så här, hur såg restaurangvärlden ut på Åland då? Hur såg stan ut och livet på krogen?
På Åland.
På Åland börjar vi med.
Jag vet inte. Jag var ju mest här på sommartid. Jag bodde inte här under så många år. Och på sommar så lever jag alltid Mariehamn och Åland upp, tycker jag.
Mm.
Och att det är ett härligt krogliv. Och det var det även då. Så man tyckte väl kanske att det saknades något. I alla fall jag. Vi försökte ju fylla någon lucka där med lite så här, jag vet inte. Jag kommer ihåg i alla fall att vi divlade och kivade så mycket om namnet.
Mm-hmm. Vad fanns det för alternativ?
Det kom inte att
fiska. Nygatan, vad är det då? 8? Nej,
ja,
det?
Vi hade faktiskt adressnamn och lite sådana andra.
Mm. Det är lite för givet, va?
Ja, vi snodde ju sådana idéer såklart från Stockholm där man var så här.
Jo.
Så det, jag tror det finns ett Indigo på, eller fanns på Götgatan.
Är det inte kvar då? Men du, hur landade ni i Indigo sen då?
Ja, det lät väl bäst. Vi konstaterade att vi inte, både Uffe, jag och Björn, att vi inte ville ha något namn som skulle vara maritimt. För det var så mycket, alla restauranger och ställen hade då några maritima namn, vilket är ganska naturligt.
Mm.
Så vi ville ha något som var lite trendigt. Och just då var det trendigt att sätta restaurang och bar efter ett namn.
Ja, okej. Okay. Så det var, behövde ni något ord som funkar med det helt enkelt?
Ja, så var det. Och jag vet inte, så... Och Indigo är ju en blå färg, vilket vi hade tänkt. Så vi skaffade en blå lampa, en jättestor plastlampa.
Var inte en orange?
Ja. För
det blev inget bra med blått ljus helt enkelt.
För det gick att byta färg. Det var som, det fanns, färgfiltren på den tiden var som plast som man drog runt några lysrör på insidan.
Okay.
Lampan. Det var någon jättehäftig designlampa som vi hittade. Så skulle vi ha den blå där uppe, men det blev så jäkla otrevligt och kallt och passade inte.
Den orangea lampan minns man ändå, känner jag.
Ja, så vi valde en annan färg.
Var är den orangea lampan idag?
På vårt lager.
Okej. Okay. Och var är min jeansjacka? Är den också där?
Det kan det vara. Ska vi gå in på det här? Borttappat på Åland-diskussionen.
Exakt, vi tar det sen på slutet, om vi hinner. Men du, om vi säger så här, hur såg restaurangvärlden och krogvärlden ut generellt? Så här, var det på den tiden när man byggde torn av maten och det skulle vara jättesvårt att montera ner allting och äta det?
Det var ju så. Man byggde ju mycket på höjden. Det var Charlie Trotter som uppfann det en gång i tiden i Chicago, tror jag.
Just det. Alltså, hög mat som knappt går att få i sig.
Ja, och det var fortfarande kanske lite fint och stift att gå på krogen, tycker jag. På Åland här. Om man skulle äta fint så var det lite stelt. Och det hade jag ju jobbat bort. Eller det var man ju, jobbar man inte riktigt med i Stockholm. På Hannas krog var ju väldigt avslappnat. Och samma sak på Bonjocco, fast vi var en fine dining och fick en stjärna i Guide Michelin, så skulle det ändå kännas avslappnat då. Trevligt att komma dit som gäst, vilket är ganska naturligt idag när man går på restaurang. Men då var det lite stift. Nu kommer jag på en fråga som du sa eller frågade mig under intervjun. Nu slår det mig. Du frågade, kommer man att kunna köpa champagne glasvis när ni öppnar?
Ja.
Ja, det var ju det var ju en bra ambition, för det kunde man inte på Åland på den tiden. Man sålde inte ens champagne.
Nej, det är sant, för jag bodde ju också i Stockholm då och tyckte att det var ganska härligt att kunna ta ett glas skumpa, och då var det jobbigt här, det gick inte alls.
Nej.
Nej.
Men nu kan man ju det på mer eller mindre alla ställen. Så
exakt, där drog du upp ribban.
Skulle någon annan gjort annars som inte vi
har gjort. Men du, det här med att få en krog att överleva i 2 decennier, det måste ju ändå vara ganska utmanande. Vad skulle du säga är liksom tricket? Vad har varit tricket för dig?
Ja, det är jävligt hårt jobb faktiskt.
Ja.
Det är nästan bara det som gäller. Och lite tur, kanske.
Det är ingen räkmacka, bananskals, surfing, tur.
Restaurangbranschen är sällan det, skulle jag vilja påstå. Men sen är det också att vem man jobbar med, alltså bra, kunnig, duktig, hängiven personal är A och O. Och det har vi haft.
Jag tänkte komma till det, för jag tycker att ni har ju liksom alltid lyckats ha personal, den personal kanske till och med på Åland som är bäst, eller åtminstone ligger jäkligt högt i nivå sådär. Hur lyckas du få den här personalen som, eller skapar du den så att säga? Kan man komma till dig som Rudis och så kommer man ut därifrån och är fullfjädrad?
Nej, jag vet inte. Alltså det var kul förresten att du tycker det. Alltså det var ju snällt sagt. Att vi har bra personal. Jag tycker också det faktiskt, att vi har det. Det finns ju också andra ställen som har väldigt bra personal.
Givetvis. Jo, men vi har inte dem här nu.
Nej, men det är... Ja, alltså det är, jag tror det är A och O med bra personalpolitik.
Mm.
Och det vill jag tro att vi har haft, mer eller mindre i alla fall. Det som väl var lite nytt, som jag i alla fall försökte ta med mig, att man har en väldigt platt hierarki. Att man... lyssna på att det är inte som det var för länge sedan, det är lite alla Gordon Ramsay, att man skriker och härjar och är otrevlig mot personalen, och ju längre ner man är i rangordningen desto tuffare är det att vara på jobba. Utan vi har väldigt bra personalpolitik, vill jag tro, och sen så skräddarsyr vi ganska mycket efter personliga behov, som att vissa bara jobbar luncher och vissa jobbar bara helger, och
har man barn hem, trocklande.
Ja. Så det tror jag också bidrar till en viss del.
Har du jobbat på krogen, Fredrik?
Jag måste fundera. Man är så gammal nu. Så...
Du borde rimligen ha gjort det. Det har väl alla?
Nej, inte krog så. Alltså, nej.
Men inte krog så. Vad har du gjort, menar du? Som skulle lika?
Vad har jag gjort? Alltså, jag har diskat tallrikar på restauranger. Det räknas inte riktigt.
Jo, det gör det.
Absolut.
Det finns nästan ingenting som är så viktigt som att det funkar.
Det var på en färja och på en sjukhusrestaurang, så jag skulle inte kalla dem för krogar. Sen har jag ju stått i baren på så här studentnationer förstås.
Ja, men det är också krog.
Sålt öl. Eller druckit öl främst kanske.
Det var såna krogar.
Men jag blev fundera på den saken. Hur Indigo har hjälpt till att förändra Mariehamn. Jag blev att tänka på den där frågan, hur krogvärlden ser ut när Indigo öppnade. Det var väl så i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, att hela liksom utelivet och nattlivet var koncentrerat till Ålandsvägen. Det vill säga Albas bar, nattmat på Dixie och där omkring. Det var där alla var. Det där skiftar ju sen. Nu är den delen av
Adlon, helt död. Till och med också i hamnen hängde man ju.
Ja, i hamnen. Nu, och liksom den här som idag är det absoluta centrum, det vill säga korsningen Nygatan, Strandgatan, där alla är idag nu på nätterna. Det var ju inte alls lika levande då före bland annat Indigo öppnade. Så det där har ju liksom...
Hela stadsbilden har lite ändrats.
Ja, hela stadsbilden har ändrats. Man har liksom flyttat centrum, det liksom nattliga centrum.
Där är du lite mer skyldig, Stig.
Ja, till kanske vissa grannars förtret.
Ja. Man kan inte driva krog och vara vän med precis alla, tror jag.
Men det var ju flera satsningar som skedde där. Det var väl också...
Jo.
Man rev gamla Robs pizza någon gång där omkring med energifte, och Dinos öppnade väl där någon gång. Och
exakt,
sen kom Kino. Det var ju där det började hända mitt i allt, just i det området. Mm. Så.
Och Arken har väl alltid funnits med?
Arken har alltid funnits
på ett annat sätt, ja.
Men om vi tittar så att säga på det här med tallrikarna och bygga maten på höjden och knappt få isär den för att kunna äta den. Hur har så att säga matkulturen och restaurangbranschen ändrat under de här 20 åren, skulle du säga?
Oj, vilken...
Vilken stor fråga!
Ja, vad fasiken ska vi börja? Nej, men det har ju hänt massor.
Jo.
Alltså det...
Ändå vill alla ha pommes frites.
Ja, sen stekfritt är ju fantastiskt gott.
Jo, exakt.
Grillad... bearnaise och pommes, hemgjord pommes gärna. Nej, men alltså det, är, alltså det som har ändrat är väl att man har mer förståelse för specialkost till exempel. Det har hänt väldigt mycket på senare tid med alltså allt från laktos till gluten och
vegan och
speciellt det tänkte jag komma till. Exakt. Ja. För vegan fanns inte, vegetariskt var väl någonting man hade.
Varm grönsakstallrik och kall grönsakstallrik kunde man välja mellan.
Ja, varmt vuxna grönsaker, ja, precis. Eller en sallad. Mm. Det så var det.
Ja.
Nej, så där har det hänt massor. Så och sen så är det ju så inom restaurangvärlden så vi påverkas ju också av social media som många andra. Det fanns väl inte ens Facebook när vi öppnade Indigo.
Nej, 2007 som det brakade loss tror jag, som allra var ilsknast.
Ja, precis.
Ja.
Så där har det ju ändrat
mycket. Hur är det med folks medvetenhet om vin och sånt här? Har inte det också ökat eller var det redan igång då?
Nej, det är ökat markant och det folk blir ju mer och mer kunniga och intresserade av vin tycker jag. Så uppfattar jag det hela tiden. Så det, men det är ju mycket som har hänt där och det fanns ju inte naturviner. Eller det fanns väl, men inte på samma sätt. Eller orange wine.
De var inte så rätt att hitta på.
Nej, precis.
På alko.
Och det var lite... öl. Ingen visste ju vad en ale var 2003 typ.
Där hade ju verkligen hänt massor. Jag kommer ihåg när en försäljare försökte sälja in någon dubbel IPA eller någon sån här speciell belgisk öl. Dock hade jag jobbat med det ganska mycket. Speciellt på Hanna så hade vi mycket speciella öl. Men då kände man att man kan inte, för inköpsprisen var så höga. Och jag kände att man kan inte ta 10 euro för en öl ut då.
Nej, det var på den tiden när det var storstark som gällde, eller?
Det var, ja, det var, eller stormellan.
Mm.
Man hade en blaskig finsk mellanöl på fat och man hade en blaskig finsk starköl på fat.
Mm.
Så man får ta en öl på fat, stor, eller mellan eller stark.
Det var det man stor frågade. Eller liten.
Ja, det var det.
Just det.
Och så hade vi faktiskt Newcastle, väldigt, vi var lite unika. Vi hade en mörk, en brown ale på fat.
Ah, alltså, ändå någon form av så här, man kan dricka öl till maten ambition.
Ja, men det är, ja. Så som sagt, öl... öl, medvetenheten om öl och sånt har ju markant förändrats och intresset.
Mm. Din egen syn på mat och dryck och menyer, hur har den utvecklats? Tycker du att det är samma mat, det är stekfritt som gäller för dig?
Vem har sagt att den har utvecklats?
Okej, okay. Just det.
Nej,
har du samma favoriträtt nu som du hade då, så att säga?
Nej, men alltså man när man är så pass gammal som jag har varit med så länge och så har jag haft äran att och möjlighet att prova mycket vin och mat och har ju fått en bredare referensram kan man säga. Men det är klart att det har utvecklats. Alltså, om man går till viner bara, alltså, när jag läste sommelier någon gång på 99 eller när det var, så då gillar man ju så här bang for the bucks, Amarone och
Chardonnay.
Ja, ekad Chardonnay såklart. Mm. Och Syrah från Nya världen och sånt som var. Det tyckte man var fantastiskt då. Och var en ny värld för mig också att man upptäckte det. Men nu har jag blivit lite mer gubbig och lite mer, jag vet inte.
Så vad är det nu då? Köttar ni efter pappa eller?
Nej, jag har gått söder. I Rån köttar ni efter pappa är oftast Syrah också.
Okej, okay, just det.
Nej, nu är det faktiskt Pinot Noir och Nebbiolo som gäller för min del. Lite mer så här...
Pinot Noir, det är liksom det man börjar dricka när man blir äldre.
Jajamän.
Ja,
så är det.
Mm. Inte Pinotage, det smakar yllestrumpa.
Då kan man gå till USA, då heter den Zinfandel och där är den lite mer cool tycker jag.
Jag gillar Zinfandel. Jag tycker om vin som smakar sylt.
Ja.
Du, vi ska prata lite grann om för att du sa att det är hårt arbete och slit. Det här med att driva krog och göra det framgångsrikt. Ni har ju haft en del kämpiga tider. Åtminstone en var väldigt publik med den här bokföringsskandalen och en annan var förstås pandemin. Men om du skulle så här säga vilka uppförsbackar har varit störst för Indigo så som du ser det. Är det de här som vi har sett eller finns det andra tider som har varit värre så att säga?
Här finns det flera stycken faktiskt, som man kan...
Vi listar eländet nu, så lämnar vi det bakom oss sen.
Ja, nej, men det började ju direkt när vi startade. Man hade lite höga ambitioner och trodde att det skulle vara lite räkmacka eller dans på rosor och driva krog. Men det tog ett bra tag innan vi gick på plus. Det var väldigt tuff start för oss. Vi hade väl lite mer ambitioner, som någon sorts kanske om fel ord att säga, men lite mer fine dining. Att vi satsade på restaurangen och luncherna. Och lite glömde baren och det.
Mm. Är det i baren man tjänar pengarna?
Det är så.
Mm.
Det är där man spenderar pengarna.
Mm.
Man har lite sämre omdöme på små timmar.
Man stannar lite längre.
Ja, jag drar en runda till.
Tjottar lite mera.
Ja.
Just det.
istället för det. Vi kör bara varmrätt.
Det är hard facts i restaurangvärlden helt enkelt.
Nej, men så det var tufft i början. Och efter det var, som tur var så hade vi ju Uffe Danielsson som driver Knorring och många andra ställen med oss. Och hans kollega Kim då som hjälpte oss i början. Så vi kom igång ganska bra. Men sen var ju ambitionen från början att Björn och jag skulle klara oss själva.
Mm.
Han skulle bara sjösätta skeppet Uffe.
Okej, han var liksom ignite. Ja. Vad heter det? Tänd hatten.
Lite så.
Okej.
Okay. Det var bra. Och så sen när vi köpte ut dem. Men det gick, så det var tufft i början som tusan. Men sen när vi fick lite luft under vingarna då, så blev vi ju kaxiga. Och tänkte, nu jäklar, där ska jag. Så då öppnade vi fler krogar.
Ja, Umbra.
Umbra, och så hade vi Jan Karlsgårdens värdshus. Och så hade vi...
Det hade jag glömt, att ni hade Jan Karlsgårdens värdshus. Ja.
Och så hade vi Food and Joy tillsammans med Micke och Jenny och Mysen.
Just
alltså ett cateringbolag.
Mm, så då tänkte ni att vi strunt i kärnverksamheten, vi breddar.
Exakt.
Mm. Det är en vanlig mina, eller?
Ja, så här med facit i hand så kan man väl kalla det en mina.
Mm.
Det var roligt så länge det varade på något sätt. Och vi fick ju ut mycket bra samarbete. Och, ja, mycket som var skoj också. Det finns mycket bra grejer att ta med sig. Men ekonomiskt var det en disaster. Och privatlivet fick lida hårt. Och där någonstans började också just den bokföringsskandalen som den kallades den.
Mm.
Så sen fick vi ju svårt att betala räkningar och sånt där.
Just det.
Och var verkligen... på fallrepet, säger man så.
Ja.
Ja. Så då valde min kollega Björn och 2012 där. Kommer jag ihåg, inför en lunch så här strategiskt 13 juli stig, vi måste prata.
Oh.
Så sa han, nu är det, då skötte han betalningar och så nu är det är tomt på konto, vi har flera obetalda räkningar. Jag pratar med min fru hemma. Det blir skilsmässa eller annars slutar jag med Indigo. Så han valde.
Oj, det var tuffa, vad ska vi säga, hårda besked.
Ja, han hade, det var, vi hade ingen val.
Vad kände du då? Tänkte du också att ja, men jag lägger ner? Eller?
Ja, det var nära faktiskt. Mm. Men Björn stannade kvar över sommaren. Han stannade kvar på och hjälpte oss att fixa sommaren i alla fall. Och in på hösten så han var ju fantastiskt snäll att göra det. Som gjorde det. Men då fick jag en ny kollega. Då sålde han sin del till Dennis Jansson. Då, som kom in som en virvel vind.
Var det redan 2012?
Ja.
Jaha. Okej.
Okay. Men vad, jag blir nyfiken, vad, så här i efterhand, vad borde ni ha gjort annorlunda för att få det där att lyckas, den här satsningen på fler restauranger och på catering? För det är ju egentligen, i grunden så kan det ju vara en smart idé. Dennis har väl lyckats med det. Han bygger ju upp sin verksamhet kring flera olika ställen. Liksom, så där. Vad var det som gick fel? Så där?
Det är svårt att säga efterhand. Det var ju det att samtidigt som vi höll på, som vi drev alla ställen, så stals det lite pengar.
Pågick det ett naggande i resurskanten.
Ja, så det blev väldigt svårt att betala räkningen. Så det var ju det som gjorde. Och man kände att man jobbade över 300 timmar alltså i månaden. Och bara, man gjorde allt för att få det att funka. Och vi slet väldigt hårt, tycker jag. Och det var ju mycket privat som blev lidande också, såklart. Och då kände man någonstans... Och så, blir det ingenting över ändå. Så det känns så, för det är något som är fel. Och man känner sig ganska värdelös och man känner fast, jag måste göra någonting annat. Så det var väl det som var jobbigt. Men skulle vi fått det att lyfta ordentligt och kanske haft alla pengar kvar och kunna investera lite vettigare, så skulle det nog kunna gått, kanske.
Var det din nya kollega då som fick dig att fortsätta och känna att du hade guts nog att gå vidare ändå? Eller?
Ja, han kom in med lite pengar för det första.
Ja.
Så det var ju det som gjorde att vi kunde klara oss vidare. Så sa vi att vi... kör på och testar. Och det var ju lite... Björn och jag synkade väldigt bra. Han hade hand om köket och jag hade hand om matsalen och baren. Och serveringen då, så att säga. Och Björn hade mycket bra idéer. Började med allt möjligt från sushi upp i baren och vad vi hittade på. Men, så här. Men det var väl lite... Jag upplevde att när Björn var med så var han lite mer förnuftig. Så Björn bromsade och jag gasade lite grann när vi skulle...
Okej, sen kom det plötsligt två gasande typer då.
Efter. Ja, då fick jag börja ta den andra rollen. Okay. När Dennis kom
så
in då
började du bromsa.
Ja, med handbroms och alla nödbromsar ibland också, känns det som.
Bra.
Ja, så var det. Men nu har vi också, sen hittar vi rollen någonstans där. Så sen har det rullat på.
Spännande. Ja. Men du, vi måste ju nämna pandemin, för det var ju kämpigt för alla som drev verksamhet överhuvudtaget och kanske främst för krogar. Hur klarar ni er genom det?
Ja, hyfsat bra ändå, i och med att jag tyckte man på Åland hjälpte restaurangerna väldigt bra. Jag tycker jag lyfter på hatten för landskapsregeringen och deras snabba beslut och Ålands näringsliv och alla som hjälpte oss. Och vi fick fick låna pengar helt enkelt och fick även stöd. Så det var, om man jämför med Sverige där jag har många bekanta och kollegor, så klarar vi oss väldigt bra ändå här. Det som var jobbigt var att man visste inte vad som skulle hända och hur det, ja, och det var, man måste permittera personalen som kanske,
som man inte vill.
Nej, och det var väldigt oroligt och det var ju många som lämnade branschen i och med det, och det var väl det som var det största slaget. Det var många som inte kom tillbaka och många som började hitta annat jobb. Så det var ett stort slag, hårt slag mot hela branschen.
Mm. En till.
Sen kommer jag på en till grej.
Ett till elände.
Ja.
Härligt.
Det är brunn hos oss också.
Det brann på träningsverket. Det brann hos er.
Ja, det kommer på nu.
När var det här?
Och när var det? 2018 tror jag. 19.
Vad hände då?
Det var ett elfel. Det var en frys som det blev elbrand. Alltså det var displayen, det fattade eld där och så spred det sig.
Ingenting man kan göra åt.
Nej, och det hände ju en söndag när ingen var på jobb. Vi har ju öppet typ alla dagar året runt, känns det som. Men på lågsäsong har vi stängt på söndagar, så det var en söndag. Fattade eld och då fick vi stänga och permittera folk igen där. Det gjorde vi.
Ännu uppförsbackar.
Ja.
Men det är där man blir stark, eller hur?
Man vill ju tror det i alla fall.
Men vilka har varit de största framgångarna då? När vi ändå har gått in på de största.
Precis, nu lämnar vi eländet bakom oss och så ser vi på vad som har varit härligt.
De bästa kvällarna.
Liksom. När har det känts som att du har en nerförsbacke och medvind?
Ja, oj, alltså
vilka. Det är nu det.
Ja, nej, men det är alltså största framgången är att restaurangen finns kvar. Att man har lyckats betala lön åt personalen under 20 år faktiskt.
Mm.
Det känns så att man, men sen finns det ju många erkännanden som man har fått. Och det är väl när gäster säger berömmer en om man får något omnämnande. Man får dagens ros och sådana saker.
White Guide kanske?
Ja, vi var med en sån. Då fick vi någon sorts från American Express, fick vi någon servicepris något år. Och vi får lite sånt. Men det största och bästa är ju när, alltså att man har nöjda gäster. När man får höra att vad trevligt det var.
Dagligt beröm så att säga.
Ja.
Mm. Du, man känner ju faktiskt igen sig i lokalen. Det är som att huset i sig har en egen personlighet. Men kan du på något sätt lite påminna oss om, utseendet har ju ändå ändrats lite genom åren här och där, va? Vad är det för upppiffningar ni har gjort?
Ja, det första jag tänker på är ju...
Orange lampan försvann.
Ja, vi gjorde det någonstans där strax innan Björn hoppade av. Så gjorde vi en total renovering av baren uppe. Den hade ju mer så här, var lite 90-tals chic i orangea soffor och vita läderfåtöljer och sånt. Och en orange lampa. Men då gjorde vi om den. Vi gjorde den lite mer kanske cozy, tycker jag. Men den största förändringen är väl egentligen uteplatsen, ska jag säga.
Med tak och väggar och det känns som att man är inne.
Lite så. Och så är det ju en båge som ska kännas som en sån här fransk tågstation där med belysning och lite massa gröna växter. För från början var det ju bara gråa plattor där. Så det kändes som någon sån här öststatstorg kanske, tror jag.
Jag har aldrig tänkt på det riktigt på det viset, men okej.
Men det har
det alltid funnits en bar där ute, eller kom den senare?
Nej, den som är byggd nu, så kom, från början var det en container som man öppnade en lucka på som var som en bar.
Ja.
Så, men det har alltid funnits en bar ute.
Okej. Okay.
I en eller annan
form.
Ja.
Du, vad är det som gör att en krog är trivsam? Jag menar, vi pratar idag, eller ni pratar själva, och jag börjar så här. När jag är på Indigo så känns det som att alla kommer på besök till mig. Och när jag är på någon annan krog så känns det som att jag är på besök hos dem. Då har det ju blivit mitt vardagsrum, eller hur? Hur gör man en krog liksom trivsam på det där viset? Vad är det som gör en krog mysig och härlig?
Jag tycker du är inne på det som är det viktigaste. Att man känner sig välkommen, att man känner sig hemma, att man inte är obekväm, helt enkelt. Jag tycker det är väldigt viktigt. Så egentligen är det väl personalen som får en att känna sig välkommen, tror jag.
Så är det ju.
Såklart att det ska vara lite cozy, att det ska vara lite fint, eller lite så här mysigt och så. Men det är personalen, för jag tycker det är väldigt viktigt att man säger hej och välkommen istället för har du bokat bord? Som många säger. Det är det första man...
Precis, det är ganska trist. Jo.
Ja,
eller så... Du är inte välkommen, jag tänker inte säga hej om du inte har bokat bord.
Precis, så då får man ju den känslan. Och sen man säger tack och hej, eller när gästerna går och så här. Vi försöker jobba på det. Det är inte alltid vi lyckas såklart, men jag känner själv ibland när jag är på restaurang så här, okej, då, hej hej, nu går vi. Tack för ikväll så här.
Man vill att någon ska ha noterat att man har varit där och att nu går man därifrån, ja.
Typ så. Ja. Och sen att man får däremellan blir sedd och omhändertagen och så. Så det är väl det viktigaste.
Mm.
Men sen finns det ju massa annat också, att det ska vara lite neddimmad belysning och bra musik och att man inte känner sig lurad, att det inte är överpris på viner och så här. När man vet att det här kostar ju bara så här på alkohol, hur kan de ha de här påslagen? Men det är ju inte yrkesskada för mig kanske.
Okej, okay, vet du, jag har en jämförelse där. Jag var på något event i Stockholm på en stor krog och det var så här 20-tals feeling och de tog 800 kronor för en flaska bubbel som kostar 100 kronor på bolaget, tror jag.
Det är bra påslag.
Det var ett bra påslag och då blev jag så lycklig när jag kom till Indigo, hem till Indigo sen och kände att där kunde man köpa Paul Rocher för 69 euro. Nå, hur som helst, kan du säga några kvällar eller evenemang eller sånt här som har fastnat hos dig?
Oj, ja, där finns det ju många faktiskt. Spontant så här, när man säger evenemang och så här som vi gör annorlunda, det är ju den där champagneaktionen och 2010 tror jag det var.
Ah, var den hos er?
Aktionen var på Atlantica.
Just det, men ni hade event runt.
Vi hade massa event runt. Vi hade de från champagnehusen åt hos oss och vi hade ju en sittning för regeringen och lite inbjudna där Rickard Julin höll en provning, tror jag.
Mm.
Sen gjorde vi den sjunkna balen, eller vad vi kallar den. Där vi tog in stråkorkestrar och Paul Svensson och Micke Björklund och Björn körde menyn och jag och Ella körde dryckerna.
Mm-hmm. Varför missade jag det här för?
Ja, det kan man undra.
Ja.
Där... Ja, men den var galen och det var runt om och Ella och jag fick både prova och servera vrakchampagne. Så det minns man ju. Det var en väldans cirkus runt det där med allt från Julin och Fritjofsson och TV4 och sådär.
Men jag har haft en del spelningar så här genom åren också. Någon där som, för mig fastnade det här Quasimondo, det kändes som att nu är jag med om någonting här. Ja. Jag vet inte varför, det var så himla bra.
Ja. När du säger spelningar, så det som slår mig faktiskt när i samarbete med Marians bokhandel, när Plura Jonsson skulle släppa, så alltså Elkvarnsången skulle släppa någon bok före han blev poppis i TV, så då var han hos oss en tisdag kväll och spelade akustiskt och berättade om sin bok och blev intervjuad av Christer Ljungdahl. Det kom inte många.
Okej, okay. Man kan säga det hade kanske varit annorlunda idag.
Ja, det tror jag. Och sen så käkade jag med honom och han var otroligt trevlig. Pratade lite allsvenskan, han håller ju på Norrköping och sånt.
Jaha, är det bra?
Nej, jag håller ju på Hammarby, men därför så blev det.
Hejar du på Hammarby?
Ja.
Vad, Fredrik, hur går det här för dig nu?
Tur att det är på distans.
Det är tur att det är på distans. Fredrik är djurgårdare.
Ja, precis. Mm. Jag anade att det kunde vara någonting sånt.
Mm. Okej, okay, fick vi med de kvällarna nu här? Det finns säkert många, men vi måste väl bara helt enkelt komma vidare. Några speciella gäster? Jag menar, det måste finnas en del stammisar, typ jag.
Ja, ja. Har vi en?
Ja, har vi en? Men ni har ju mycket stammisar ändå, kan jag tänka mig. Så är det väl för att ni är på Åland och så är det väl för att ni är Indigo, tänker jag.
Mm.
Är det några gäster som du har så här relation till? Som har blivit kompisar typ på grund av att de...
Ja, så är det ju faktiskt. Jag blir god vän med många gäster som har lärt känna genom att ha varit gäster hos oss.
Det är svårt att nämna namn förstås på det här viset.
Lite grann.
Mm.
Man kan ju ta så här Anders Sims som har flyttat härifrån. Men så här,
just det, ja.
Som man vågar nämna. Nej, man blir ju bekant och man blir väl du med gäster. Mm. Och det som är så här, när vi har funnits så länge, det som är ledsamt är ju när man säger, varför har de slutat gå hos oss? Man märker att kanske någon har gått bort.
Mm.
Och sånt så gör att man blir lite känslosam.
Jo.
Så det har vi varit med om många gånger. Sen kan man inte nämna så här lokalt, så vill man kanske inte hänga ut. Det var ju ett reportage i en lokal tidning om att några gäster har varit där 15 nyårsaftnar på raken till exempel.
Ja, men det är väl lyxigt ändå.
De hade menyerna sparade och så här.
Gud, vad härligt.
Så det är sånt. Och sen faktiskt Fredrik Lindström, han på spåret, Fredrik, åt en gång hos oss. Och varför jag kommer ihåg det är att han berömde spellistan i restaurangen.
Oh.
Och den har jag gjort.
Är det alltid du som gör den?
Ja.
Okay.
Till de anställdas förtret. Det är samma lista, men jag fyller bara på den, så det är flera hundratals låtar på den. Men vissa låtar har de ju tröttna på, kan man ju förstå så här efter snart 20
just. År. Okay.
Men det var ju skönt. Mm. Och Fredrik Strage berömde mig en gång också för bra musik.
Vem är den kändaste du har haft där?
Oj, De är väl rätt kända båda de.
Men, jo.
Men jag vet inte.
Ingen sån här Donald Trump eller något?
Nej, ingen sån.
Madonna.
Nej, ingen sån.
Madonna har aldrig varit på Åland. Damn.
Nej, men alltså det beror på hur man... Oj.
Vem har du själv fått lite dåndimpen av att komma, så att säga?
Till...
Ja, lite starstruck, sådär.
Det var ju mycket mer när man bodde i Stockholm, såklart. Men på Indigo.
Mm.
Alltså, jag vet inte. Alltså, Plura tycker jag är cool. Så det var ju lite... Mm. Men det var för att man fick hänga med honom den kvällen, kanske. Ja. Men... Kommer inte på, alltså oftast när det är något på Alandica, så det dyker väl upp alla möjliga.
Mm. Det är ni som blir efterfesten, så att säga.
Ja, det kommer jag ihåg. Alltså det, när jag blev mest läskigt var ju någon, när Hells Angels presidenten dök upp i baren när jag jobbade där faktiskt.
Oj!
För de får ju ha västar på sig i Finland, men inte i Sverige. Så det var han från Sverige, så det var något sånt som var, och det blev väldigt konstigt. Ja.
Konstig stämning.
Det är sånt som man inte kan prata om. Men de var inte där så länge som tur var. Men det okay. var så här. Men det var väl inte... Ja.
Jag förstår.
Nu kände jag att jag tappat tråden. Där kommer jag ligga sömnlös.
Jag förstår.
Varför sa jag inte han eller hon?
Men du, nu har ni ju börjat växa lite de här senaste åren. Igen då, kan man säga. Mm. Med den här festvåningsdelen. Eller vad ska vi säga? Separén och Calypso. Och så här. Varför har tiden känts mogen igen, så att säga, för det här nu?
Jag vet inte,
det var har du lite flyt igen?
det var något tillfälle. Det var ju pandemin som gjorde att man måste ha mera sittplatser.
Mm.
Alla måste sitta.
Just det, så var det. Ja.
Och där dök ju tillfället upp att Jussi, som hade glasblåseriet då, nästgårds där, så ville avsluta sin verksamhet. Så han sålde sitt... hyreskontrakt till oss, helt enkelt.
Mm.
Och vi dubbelkollar, för det är ju samma hyresvärd både till Indigo och Calypso. Så vi kollade med han och kände att ja, han var med på det, och det kändes naturligt att ta över det.
Mm.
Det är så här musikalisk underhållning där i bakgrunden.
Det är mycket, jo, det är livebands hemma hos dig, Fredrik, nu.
Om lite avis nästan.
Ja, men ni ska veta hur mycket musik det är hemma hos mig.
Ja, nej, men det var det som gjorde så då, eftersom vi tog över det, så fick vi större uteplats.
Men gud, vad gör de, Fredrik? Alltså, här sitter man och oroar sig för att trafiken ska höras ute på Ålandsvägen.
Jag vet inte, jag börjar lyssna på Leo med lådan, då blir det åka av, kan jag säga.
Okej. Vi försöker att podda vidare. Jag tänker att ni planerar förstås att finnas kvar i minst 20 år till, va? Hoppas jag. Va? Vad tror du, vad är på kommande nu? Har du, vad ser du i, så att säga, visionerna?
Ja, om det finns kvar 20 till, det kan man ju hoppas att Indigo finns, kanske, men kanske inte mindre.
Är det inte de första 20 som är kämpigast då?
Ja, så det känns som det nu i alla fall.
Ja.
Nu har vi kommit över ett krön så här.
Mm.
På något sätt. Så, förlåt, vad ska jag svara? Det, jag
du är lite distraherad av de här barnen här.
Ja, och vad
ser du?
Att det ska finnas kvar 20 år till, det tror jag tight, där man närmar sig pensionsåldern.
Nej. Ja, men jag tänker att ni ska finnas kvar i 20 år till. Men vad ser du så här nu i närmaste framtiden? Har du några planer som du vill dela med dig av?
Nej, inte direkt. Vi fortsätter nog på den inslagna vägen. Att det känns som att vi har hittat vårt koncept och känner oss ganska trygga i det. Så det kommer inte att bli några stora, speciella överraskningar.
Nej, precis. Tänkte på det här med Lilla torget också. Det här är ju ändå, ni är ju krogar där runt omkring, flera stycken. Hur ser du på konkurrens på en sån här liten plats som Mariehamn ändå är när det kommer till restauranglivet?
Det är ju nyttigt och bra, tror jag.
Mm.
Så för det första så är det ju att det finns så många utskänkningsställen och så många matställen på en sån liten ort som Mariehamn. Det är ju helt unikt.
Jo, det är det nog.
Mm. Sen beror det på hur man räknar med all snabbmat och så vidare. Men det finns ju väldigt många att välja på.
Man behöver inte vara hungrig i Mariehamn, så att säga.
Nej, det är väl snarare öppettiderna där som ibland kan vara lite si och så.
Mm.
Men speciellt sommartid finns det ju jättemånga ställen att välja på. Så det är ju fantastiskt bra. Det är ju bra för inresande, det är bra för lokalbefolkningen.
Får man också en liten spark i baken ibland och liksom vässa till sig själv kanske?
Ja, absolut. Och det är faktiskt ett av de bästa berömmen jag fått. Nu när jag tänker tillbaka på som Fredriks fråga, vad som är det bästa. Det var faktiskt ett par som bor på Åland som säger att skulle inte Indigo funnits, så skulle vi flyttat härifrån för länge sedan.
Oj.
Och de bor fortfarande kvar. Och det känns ju, det är ett fint beröm.
Det var vackra ord.
Ja, så, mm. sånt blir man glad av. Nej, men det är klart man skärper till sig också. Och så kanske man priskonkurrerar lite grann också.
Mm.
Just där som vi var inne på att man har såna
det är bra för gästerna också.
Ja, man har såna hiskeliga påslag ibland.
Just det.
Och där kanske man lite kan kolla, men vad fasiken tar de så mycket? Det kan inte. Och sen så blir det som nu lite after work som är lite poppis på flera ställen.
Så exakt, då, så måste man...
Ja, konkurrera lite där. Med pris eller kvalitet eller något annat. Så det tycker jag är väldigt bra.
Mm. Ingen mår dåligt av konkurrens egentligen.
Absolut inte. Och sen så är det mer att vi kompletterar varandra. Vi hjälper varandra väldigt mycket inom vår bransch, känner jag. Det är inte bara en och annan gång som vi i början sprang ner till Arken och lånade is när vår ismaskin slutade funka i jul.
Ja, jag förstår.
Även på sitt kost har vi lånat. Och så vice versa.
Så det är både samarbete och lite konkurrens där i.
Ja, lite.
Som vässar upp en.
Jajamän.
Du, vi var inne på det här med arbetsbelastning och så vidare, eller vi har pratat om det flera gånger, men hur balanserar man jobb och liv när man är krögare som du i så här länge? Går det? Eller är du Indigo och Indigo är du?
Det är nog snarare så, ja. Alltså det är så många privatföretagare så är det ju svårt att skilja på privatliv och jobbet.
Mm.
Och man tar ju oftast jobbet med sig hem. Jag blir lite bättre på det på äldre dagar.
Mm.
Men man är ju på något ett eller annat sätt alltid tillgänglig och lite orolig och sådär.
Mm.
Så det är svårt att skilja på privatliv och jobbet. Men man är nog alltid på jobb, känns det som.
Mm. På gott och ont, kanske?
Absolut.
Du, om du kunde ringa till dig själv nu och för 20 år sedan i januari. Du borde ha vetat då januari 2004 vad som var på gång, eller hur?
Ja, jag tror jag sa upp mig på Bonjok där någon gång november.
Just det.
2003.
Vad hade du sagt till dig själv i telefon om du hade ringt upp dig själv från nu till då?
Jag vet faktiskt inte. Då var man ju så pass naiv och blåögd att man trodde att allt var möjligt och det här kommer att bli så himla lätt. Ja, kanske man ska säga att man ska försöka njuta lite mer av livet emellan. Och förklara att det kommer toppar och dalar. Att det kommer vara tufft bitvis. Men det kommer att bli bra. Om 20 år kommer krogen finnas kvar och du kommer vara på en väldigt bra plats i livet. Så skulle jag sagt kanske.
Mm. Ganska snäll hälsning ändå till dig själv.
Ja, och så...
Inget sånt där som att skärp till dig nu, din dåre.
Nej, det är
PS, dubbelkolla bokföringen alltid.
Exakt, den skulle vara bra. Och köp många flaskor av Dom Perignon 2008, för det är århundrets bästa årgång.
Okej, och du har inga kvar nu?
Nej, det börjar bli dåligt. Nej, det skulle varit en bra investering. Kanske typ något sånt.
Mm. Om vi skulle säga att du istället ska prata med random ung hetsporre, sporrinna som har bestämt sig för att de vill öppna krog. Vad skulle du ge för råd till någon som kommer på att de ska öppna krog idag? Tänk inte.
Jag tänker efter en gång till.
Är det nödvändigt?
Gör en ordentlig marknadsundersökning. Lite som Fredrik var inne på. Kolla, ha en bra bokförare. Kolla noggrant över ekonomiska kalkylen. Man kommer väldigt långt med jävlar anamma och hårt arbete.
Glada barn.
Ja. och en positiv inställning. Men blir det knapert och likviditeten blir ansträngd så försvinner mycket energi. Så.
Men har du dörren stängd, Fredrik?
Jo.
Men se till att ha en bra ekonomisk uppbackning och att företaget är ett aktiebolag kanske skulle vara bra. Så man inte står på barbacke om det går åt skogen.
Just det. Enskild firma är dåliga.
Det brukar visa sig att det kan vara det om man gör en så stor satsning. Och se till att ha pålitliga kollegor och personal.
Det är mycket att tänka på. Alltså.
Ja.
Skaffa några extra flaskor av den där årgången som verkar bli århundradets årgång.
Ja, men utöver det så ge hjärnet och du kommer inte ha något fritidsproblem.
Typ. Det kommer att bli bra.
Ja, typ något sånt.
Hörde du, jag tänkte fråga det här jubileet nu. Hur ska det firas? Är jag bjuden?
alla människor som är snälla och trevliga så är bjudna. Så du kvalar definitivt in.
Vi firar alla lördagar hela året nu då.
Ja, nej, vi har planerat i maj göra lite olika små så här. Sprinkla ut lite roliga saker.
Hurra!
Happenings. Som, och faktiskt nästa vecka så har jag lunch med några som ska hjälpa mig att planera där.
Mm.
Så jag kan inte avslöja så mycket ännu eftersom det är ingenting klart.
Håll utkik, som man brukar säga.
Men alltså, den största grejen är väl lite så här, vi gör som Fredrik, vi kommer att släppa en bok.
Oh.
Yay!
Som jag kommer ganska långt med faktiskt. Så först har vi tänkt släppa den i maj, eller april, maj, när vi fyller 20. Men vi kommer att fila lite längre på den, så vi kommer att släppa en liten så här teaser då. Och sen så kommer vi släppa den
till... En halv bok?
Ja, precis.
Okay.
Del ett. Mm. Nej, men vi kommer avslöja lite mer om den då. Och lite vad det kan innehålla. Och göra lite grejer runt den.
Gud,
men
du släpper sådana små bomber här. Vad kul.
Men till hösten och då förhoppningsvis till julhandeln kommer den att släppas.
Indigo-boken?
Ja, Indigo. De första 20 åren. Nej. Vi vet inte ens vad den ska heta.
Baby steps. Ja, härligt. Jag tror att nu ska vi säga hejdå till Fredriks barn snart, men känner du att jag har missat någonting jätteviktigt här nu, Stig? Du känner ingenting, du bara håller andan.
Nej, jag känner mig
här.
Alldeles matt och vet inte vad jag svarar på och lite så här.
Nej, men det är en vanlig känsla. Vi minns inte heller någonting när vi är färdiga.
Jag har en fråga så här, ja. Från nyfiken, jag som inte går ut längre eftersom jag tar hand om skrikande barn och barn också, men jag upplever det så här, när man pratar med yngre människor, att så här utelivet på Åland kanske är mer segmenterat än det var förr. Att om man är lite så här fin i kanten, kanske går på Lusse och skötsam, då går man till Indigo. Om man är mindre fin i kanten, då går man till någon annanstans. Om man är lite äldre, då går man till ett ytterligare ställe, och sen går typ alla till Arken ändå. Är det så? Har ni liksom varsin klientel som är ganska så här fast ni i krogar nu för tiden, eller är det bara en fördom? Så där?
Jag tycker det låter lite fördomsfullt faktiskt.
Ja, jo, men det är min paradgren faktiskt.
Ja, vad fördomsfullt.
Han sitter där ute i Finström och har olika teorier om hur det är på Indigo på kvällarna.
Ja, precis. Nej, men lite grann är det ju så. Men vi har väl alltid haft en stämpel på oss att det är lite posh hos oss på något sätt.
Mm.
Jag tycker inte det stämmer dock, för vi försöker ju... Jag vet inte, men det som du kan ha rätt i är att förr i tiden så gick väl alla mer till Alvas då, till exempel. Alla samlades där. Och då står rockerserna i pubben eller baren, vad de kallar den, och lyssnar på åk och de lite mer fancy.
Stå och drack cocktails i andra baren och dansa disco. Ja.
Mm. Ja, för då fanns det ju inget ställe som man kunde gå på lite så här finare after work och hålla igång på lite så här mer. Ja, men, finare låter konstigt. Men.
Nej, men jag förstår. Men överlag så tycker jag vi är en väldigt blandad publik. Och jag tror att det är samma sak, att det är bra med ett stort eller ett brett utbud. Att många som går hos oss går också på Dinos och Arken och så här. Men det är klart, det är mera rockers på Dino och lite mera kavaj hos oss.
Ja. Gott så kanske.
Ja.
Mm. Det kan väl det väl få vara.
Det tycker jag.
Ja, det gör
men
det.
Men alla är välkomna ändå.
Så ja, men det är tråkigt om alla ställen är likadana. Det är roligt om det är lite, skiljer lite sådär, att man går till ett ställe och där är det mer rockers, och går man till andra ställe och där är det på ett annat sätt.
Absolut, och då är det lite på vilket humör man är på också.
Ja.
Om man känner sig lite mer rockig så kan man ju dra över till Dinos en kväll, och lite vill ha någon mer fancy cocktail så drar man till oss en kväll kanske.
Och sen blir man inte som krögare alltid lite glad när man lyckas någon gång, någon kväll här eller där, locka de här människorna som inte går ut så ofta? Typ som Fredrik.
Ja. Jag vill ju minnas att han var, men det är ju för att han hade en egen fest på grannkrogen.
Exakt.
Så då var han och besökte oss.
Jo.
Jag åt i middag hos dig före.
Ja. Det var trevligt. Ja.
Nej, men vi som är lite äldre, vi känner oss ju som sådana här som inte hela tiden kanske fyller upp ställena i alla fall. Ibland känner man sig lite gammal när man står där.
Ja, dessvärre. Det är inte bara när man står där man känner sig gammal, tycker jag.
Okej, ja. Jo, vi säger väl så. Men Indigo är bara 20, kan vi konstatera. Och det tycker vi att det är värt en hyllning. Men vi ska ändå avsluta podden med veckans hyllningar. Det gör vi alltid. Så förutom Indigo... Men alltså, heja ditt barn, Fredrik. Har du det så där hela dagarna?
Jo.
Jag förstår. Och så ändå åker du inte in till stan och jobbar.
Nej.
Jag förstår. Men vi kör veckans hyllningar i alla fall. Och vi börjar med vår gäst, Stig. Vem tycker du förtjänar lite extra hyllningar den här veckan? Eller vem, vad?
Ja, med viss risk kanske vara lite tråkig då, känner jag. Men jag tycker det är värt, jag vill hylla min mamma Gundis och min pappa Per-Olof.
Din pappa fyllde år?
Ja, det är just därför. Tidigare i veckan så fyllde han, alltså den 16 januari så fyllde han 90 år.
Det får man ändå säga är mer än 20.
Ja, så det, och han sa något att han fortfarande känner sig vigilant och någorlunda klar i huvudet. Mm. Det var hans uttalande, hur det kändes.
Det var hans tal. Så
typ så. Ja, så med de generna så finns det lite förhoppning att man får vara kvar.
Du kanske kan driva krog i 20 år till.
Ja.
Mm, vi hoppas på det. Fredrik, vem tänker du hylla?
Jag skulle vilja hylla alla som var med och organiserade eller besökte eller på olika sätt deltog eller bidrog till den här galan Ringar på vattnet som hölls nu i helgen. Jag var engagerad som auktionsförrättare där, vilket var helt sjukt. Det var första gången nästan jag har varit på en auktion och då var det som auktionsförrättare. Men det var jätteskoj. Och det jag slogs av när jag var där var att jäklar vilket stort och proffsigt evenemang det var som gick ut på att samla in pengar till förmån för Ukraina. Otroligt häftigt att de kunde dra ihop en sån grej att så många kom och att man ändå fick ihop så här mycket pengar. Det blev man varm i själen av. Så att bra jobbat alla som höll på att greja med den.
Ja, verkligen. Mm. Snyggt jobbat.
Då ska jag köra min hyllning och jag tänker att jag ska hylla den som är frånvarande här idag, nämligen Jörgen Pettersson som fyller, han fyller jämt va? Han har dragit iväg någonstans och
jag
vill inte vara
inte
med
det.
Oss den här.
Enligt min kalender så fyller han,
ojämnt. Han fyller i alla fall år idag, så därför hyllar jag Jörgen Pettersson. Wherever you are, Jörgen. Ja. Är han på Kanarieöarna? 99 år gammal idag. Han flyttat till äldreboende och dragit iväg. Förmodligen får vi gissa till södra Spanien. Det är dit man brukar åka när man fyller 300. Men vi hyllar honom i alla fall, det tycker jag. Med det så ska vi säga tack så jättemycket till Stig Grönlund som har varit här och påbörjat firandet av Indigos 20-årsjubileum. Vi tackar och vi ber om ursäkt för allt vi har gjort på Indigo de tidiga, första 20 åren. Och vi utlovar annat bus de kommande 20. Och du kommer säkert tillbaka, du också Fredrik, sen småningom när dina barn slutar springa runt.
Ja, mina barn börjar springa runt på Indigo istället.
Dina barn börjar springa runt
på Indigo.
Då blir det
livat, det kan ni höra nu.
Det kommer bli livat. Så. Men annars så, tack Stig för att du kom.
Tack själva.
Mm, och tack och förlåt till resten.
Tack och förlåt.